En podcast från Aftonbladet.
För första gången sedan pandemins utbrott går Stockholm Pride av stapeln i fysisk form igen. Den här veckan sker en mängd olika aktiviteter och på lördag tågar paraden genom huvudstaden. Enligt paraplyorganisationen ELJ Europes årliga rankning av hur bra europeiska länder är på hbtqi-rättigheter står Sverige kvar på en sjätte plats sedan förra året. I organisationens årliga rapport konstateras även att utvecklingen går åt fel håll runt om i Europa. Samtidigt har flera europeiska länder infört förbud mot omvändelseterapi, alltså att man försöker ändra någon sexualitet genom olika former av terapi. Men detta är inte kriminaliserat i Sverige. Och den förre socialdemokratiske statsministern Stefan Löfven lovade för året att en ny könstillhörighetslag skulle finnas på plats innan det stundande valet. Men lagförslaget, som presenterades så sent som i fredags, kommer det istället röstas om i riksdagen först efter höstens val, då det parlamentariska läget kan ha kastats om. Så hur går det för de politiska besluten gällande hbtqi-rättigheter i Sverige? Vad är det som går fel i Europa? Och vad betyder det att efter flera år isär få samlas igen i Stockholm? Detta ska jag, Ronja de Boer, tala om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily, tillsammans med Trifa Shakeli, förbundsordförande för RFSL. Hej Trifa och välkommen till Aftonbladet Daily.
Tack!
Det är första gången sedan pandemins utbrott som Stockholm Pride kan gå av stapeln fysiskt. Hur har pandemin påverkat hbtqi-rörelsen i Sverige?
Pandemin har överlag påverkat, slagit hårt mot föreningsvärlden överhuvudtaget. Och jag menar, att mötas är ju en förutsättning för demokratin, att den ska fungera. Men också livsviktigt för just hbtqi-communityn och personer att känna stöd från varandra i och med många är saknar nätverk och inte har de självklara stöd som från familj och släkt. Så det här är ju, det är jättekul.
Ja, precis. Vad betyder det att få samlas igen?
Det är fantastiskt. Vi är jätteglada. Det är också i kontexten hur den politiska situationen ser ut i världen, i Europa och i Sverige, så är det ännu viktigare. Vi kan träffas, hämta styrka, prata, diskutera och hämta inspiration. Men också vi kan ju få kraft att driva på våra politiker att ta nya kliv för hbtq-rättigheter i Sverige och i världen. Så vi passar på att göra det.
Stockholm Pride sker drygt en månad efter det misstänkta terrordådet i Oslo som inträffade natten innan Oslos Pride-parad skulle hållas och som därför även ställdes in. Påverkar den här händelsen årets Pride i Stockholm?
För oss har det varit självklart att vi håller den paraden och Pride-veckan både i Pride House för att prata politik och i parken för att roa oss och efter på mingel och fester. Vi har bestämt att inte låta rädslan styra oss helt enkelt. Och jag tror att folk är mer peppa att ta plats och det är en politiskt ställningstagande nu mer än någonsin att ta plats och vara på, synas och ta plats helt enkelt.
Hur skulle du sammanfatta situationen för hbtqi-personer i Sverige i nuläget?
Tyvärr så är det i Sverige så har reformarbetet i princip har stått stilla i Sverige. Det är mycket små förändring som har skett från förra året.
Kan du utveckla det?
Ja, vi har ju arbetat för ny könstillhörighetslag till exempel, där ändring av juridisk kön ska gå från självbestämmande eller självidentifiering. Vi har ju arbetat för förbud mot omvändelseförsök. Familjepolitiken som ska bättre anpassa till regnbågsfamiljer, deras behov och möjlighet till fler än två vårdnadshavare och juridiska föräldrar och reglering i svensk lagstiftning gällande barn som tillkommit efter värdmödraskap utomlands. Som undanröja problem med medborgarskap och vårdnadshavare för sådana barn. Vi vill ju också införande av tredje juridisk kön, och inget av dem har ju skett än så länge.
Hur kan man förklara det här då, tror du?
Jag tror att det är ju vi är en del av världen, och vi är en del av den europeiska politiken också, som på något sätt har på många plan har ju fått HBTQ-rörelsen och frågorna har ju fått en backlash de senaste 5 åren, och det har ju drabbat oss också. Vi ser ju också strömningar, ideologier och politiska idéer som bygger hela sin ideologi på att motarbeta HBTQ i rättigheter, kvinnors rättigheter, mänskliga rättigheter överhuvudtaget. Så det påverkar ju oss också.
Och kan du berätta lite mer, varför behövs de här politiska besluten som du precis nämnde? Varför behövs de i Sverige?
Ja, det är en självklarhet. Det självklara är ju att HBTQI-personer ska kunna leva och verka precis som de är och ha samma rättigheter som övriga befolkningen. Det är en fråga om demokrati. Det är en fråga om mänskliga rättigheter. Så det är en självklarhet att det ska vara så. Det är ju väldigt konstigt att det är 2022 och vi har människor i det här landet som inte har samma rättigheter som andra människor.
Tänker du på något specifikt nu?
Jag tänker på till exempel transpersoner som inte kan själv utifrån sin egen självdefinition få ändra sitt juridiska kön. Vårdköerna som är oerhört långa för transpersoner, intersexpersoner rättigheter saknas. Som jag sa, familjepolitiken anpassas inte efter regnbågsfamiljen. Barn som har tillkommit på annat sätt utomlands har väldigt svårt, föräldrarna har väldigt svårt få till att både ska kunna vara föräldrar till det här barnet. Den byråkratiska processen är väldigt lång. Så vi har mycket att göra och mycket att arbeta med.
I fredags la regeringen fram ett lagförslag om en ny könstillhörighetslagstiftning. Hur ser du på den?
Det här är ju, vi har ju kämpat och jobbat för den här nya könstillhörighetslagen väldigt länge. Vi välkomnar den lilla steget som har skett, men det är ju ganska snålt och litet steg och torftigt på många plan, och vi är kritiska att det har blivit så. Men ja, det är ett litet steg, det är välkommet, och transpersoner som kommer att behöva fortsätta att gå till vården för att få tillstånd att ändra sitt juridiska kön, vilket är stort besvikelse för oss. Att ändra sitt juridiska kön blir alltså inte den enkla process som så många efterfrågat och i många generationer och så mycket tid och energi som vi har lagt på det här. I förslaget anges att risken för missbruk väger tyngre än att den enskilde fullt ut ska kunna få bestämma över sitt juridiska kön. Vi har ju erfarenhet från andra länder som inför lagstiftning baserat på självidentifikation som Norge och som Danmark, och det visar inte på missbruk i någon större omfattning, så vi längtar till ett lag som är fullkomligt enligt våra önskemål.
Och är det du precis nu sa, är det därför du kallar den för torftig?
Ja, precis.
Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
ILJ Europes årliga Rainbow Index som kom i maj i år visade alltså att Sverige stod kvar på en sjätte plats. Resultatet har ökat med 2,9% sedan förra året. Hur tolkar Trifa Shakeli den här placeringen?
Som jag sa innan, att reformarbetet gällande hbtqi-personers rättigheter i Sverige i princip har stått stilla ganska länge. Den här lilla förbättringen som vi ser beror mest på att de har liksom ändrat i viktningen i självaste frågornas betydelse i indexet. Att Sverige legat still beror på att få nya reformer har genomförts under senare år som förbättrar situationen för hbtq-personer i Sverige.
Samtidigt konstateras i rapporten att utvecklingen går åt fel håll i många länder. Vad är det som går fel i Europa?
Vad ska jag börja? Motståndet mot transpersoners rättigheter, till exempel i Storbritannien, där regeringen vägrade lägga fram ett förslag som skulle förbjuda omvändelse av transpersoner. Det är ett exempel på det. I många länder har arbetet med nya könstillhörighetslagar har stagnerat. Det är en anledning. Annat anledning har ju antipropagandalagar i Polen och i Ungern, som man får inte undervisa om hbtqi-frågor för mindreåriga. Vi har förbud mot hbtqi-fria zoner till exempel i Polen. Sen har vi ju förslag på antipropagandalag i Rumänien, och vi har ju en uppdaterad version i Ryssland som har inte antagits ännu. Skillnaden är att den i Ryssland skulle göra det olagligt att sprida hbtq-propaganda överhuvudtaget och inte bara för minderåriga. Så det här är exempel på varför det går bakåt i Europa.
Hur ser du på den här utvecklingen?
Det är stora skillnader i olika länder i Europa. Och ja, det är ju oroande med den ökade utsattheten, och jag tänker att det hänger ihop med de politiska strömningarna som finns, som jag pratade om tidigare, i övrigt i hela Europa. Och hbtq-rättigheter är en del av de här strömningarna som finns. Men det finns också positiva exempel som Sverige borde lära sig av. Till exempel så har Frankrike nyligen infört ett förbud mot omvändelseförsök. Så det går att titta på positiva exempel också.
Om vi fortsätter fokusera på Europa, hur ser du på liksom sannolikheten, möjligheterna att den här negativa utvecklingen ska vända?
Vi som hbtq-rörelse är ju tyvärr vana vid att möta motstånd för att kämpa för våra rättigheter. För oss är det business as usual. Vi kommer att fortsätta kämpa, vi kommer att fortsätta arbeta för att nå våra mål, för att se till att en politisk förändring sker för att alla ska ha samma rättigheter i det här landet och kunna leva precis som de önskar och som de är. Jag menar, och vi hoppas och tror att fler allierade till våran rörelse kommer att kliva fram, och därför vi kan vända på den här utvecklingen.
Och till sist, vad ser du mest fram emot den här veckan?
Allt. Jag ser fram emot allting. Framförallt att se, jag är så stolt att arbeta med medarbetare, med folk från kansliet, RFSL, från aktivister och gräsrot, alla andra organisationer, våra allierade. Att träffas och mötas och prata på Pride House, prata politik, utbyta idéer, planera för politiska förändringar och utveckling, men också ta plats och ställa tuffa frågor till politiker och makthavare. Så kanske partiledardebatten på fredag skulle kunna vara höjdpunkten för just politiska arbete, men också paraden på lördag kommer att vara, se så mycket fram emot.
Det säger Trifa Shekeli, förbundsordförande för RFSL. Jag som gjort det här avsnittet av Aftonbladet Daily heter Ronja de Boer. Vi hörs.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.